fredagen den 15 juni. Vår säsongen av Obiter Dictum har svängt in på upploppet, men än så finns det lite saker som väntar på att redas ut. Vi som ska göra det är jag, som heter Billy Rimgard, och anfäktaren av allt det goda, Tobias Nordström.
Tackar.
Anfäktaren av allt det goda. Slåss du mot det goda eller slåss du för det goda då?
Det varierar från slag till slag, känns det som lite grann.
Det är lite som ett kinderägg. Det är en överraskning varje gång.
Precis.
Hör du, vi måste, innan vi gör någonting annat, så känner jag att jag behöver landa i en kommentar här som dök upp på vår sajt på oddpod.se från förra avsnittet. Mm. Då skriver Petra så här: kanske inte lika underhållande som många andra avsnitt under säsongen, men bra ändå på ett lite mer allvarligt vis. Och grejen är så här, när vi startade den här podcasten så känner jag att vi hade jävligt mycket så här idéer om vad vi ville vara och tankar om vad det skulle handla om och vad vi ville göra här. Men att vara underhållande var ju faktiskt aldrig en av dem.
Nej, alltså jag vet inte, man kan väl se det lite grann som att vi är som Sveriges Radio på något sätt. Alltså vi har någon slags folkbildningsambition. Men så finns det även så här liksom en rand av typ, ja, vad ska vi säga, Petre Star eller någonting, där det bara är liksom ganska, ganska blajigt och skönt avslappnande på något sätt.
Mm.
Ja. Det är så här ganska okomplicerat eller vad man ska säga.
Ja.
Ibland är vi liksom P1, ibland är vi Ring P1.
Precis, det är en skala där vi liksom alltid glider mellan. Nej, men för det är ju ingen, det är inte tal om någon skriptad komik här direkt.
Nej. Men just det, roliga var ju det absolut sista vi hade för ambition att vara.
Jag kommer ihåg en gång när jag egentligen så tänkte högt, kan man säga. Jag sa att, så här, att jag jättegärna skulle vilja skriva en romcom. Och då så sa Sara Martinsson, som ju var gäst här i Oddpod någon gång i början där. Mm. Då så sa hon så här: men Bill, du kan ju inte göra en romcom, du har ju ingen humor. och jag har tagit med mig det. Det här är ju typ 2003 eller någonting.
Men det där är ju andra sidan. Det där är ju ett briljant ögonblick att ha med i just en liksom en Woody Allen komedi på något sätt.
Eller vänta, en meta-romcom om att skriva en romcom.
Ja, väldigt kaufmanskt liksom.
Det där är öppningen när jag sitter på ett café och röker och typ deklarerar min intention för det.
Eller jag tänker att det är liksom så här, att det är 20 minuter in i filmen, att det först är liksom hur du håller på med det här manuset och mår ganska dåligt och så, och sen liksom så här, du träffar någon form av agent eller någonting som har förhandlat till dig det här eller någonting sånt, och sen 20 minuter in så tar du en fika med Sara som då bara: men Billy. Och då liksom bara, alltså från att det var ganska ångestladdat, så blir det som ett baseballslag i bröstet ungefär så här.
Och jag tänker att den återkommer extremt ofta också, att det blir en så här hang-up, att det blir en sån grej som man stöter och blöter och ältar. Kanske det har blivit eftersom jag tar upp det här 10 år senare.
Ja, men och sen liksom, vadå, sen 45 minuter senare in i filmen, då träffar du Tommy Jönsson som också bara: men vadå, vänta, du ska skriva en komedi? Jag säger helt oförstående också.
Ja, jag känner att vi gör någonting på spåret här. Ja. Det kan vara någonting att jobba med under sommaren kanske.
Ja. Men annars under sommaren nu då? Har du någon... Det har ju varit nu de senaste månaderna att alla tv-serier har ju tagit slut nu. Och då är det den här liksom halvjobbiga, lite slöa tv-sommaren man har framför sig.
Mm.
Vad har du i den så kallade pipen?
I pipen? Jag hängde ju aldrig med på Falling Skies-tåget förra året. Och jag släppte också Alphas ett antal avsnitt in. Och båda de två kommer ju tillbaka den här sommaren. Så att på sci-fi-fronten är det knapert. Däremot så har jag faktiskt min kära serie som inte så många andra gillar, Burn Notice.
Just ja, du har följt den har hållit på länge nu, har den inte?
Ja, det är sjätte säsongen den går in på nu.
Oj. Är den fortfarande lika så här, vad ska vi säga, Jason Bourne med en James Bond-twist på något sätt?
Ja, eller alltså Jason Bourne som buskis.
Ja, men typ. Alltså jag tänker mig, för det är ju inte lika så här agentigt, eller vad ska vi säga, det är inte lika så här glammigt som James Bond, men det, och det vill ju mer vara lite så här halvråbarkat, eller?
Mm, jo, absolut. Fast det är samtidigt extremt med glimten i ögat. Och på något sätt så gillar jag... Då, man får leta lite innan man hittar den sortens serier. Men när man hittar dem så är jag extremt hooked på dem för just för slöa dagar. Det är de här serierna som... Tuggmotståndet är lika med noll. Alltså det har ju dykt upp massa större bågar i Burn Notice. Det är inte så att det är... ny grej som ska göras varje avsnitt. Mm. Så det finns stora bågar. Men alltså, tuggmotståndet är ändå noll. Man behöver inte tänka, man behöver inte engagera sig särskilt mycket, utan det tuffar på samtidigt som det är faktiskt kvalitet. Det är kul, alltså det har någonting.
Det låter lite som en sommardäckare liksom.
Ja, men verkligen. Det är nog det bästa. Att plocka upp en god deckare kan nog vara motsvara verkligen. Mm. Att se Burn Notice, tror jag. Leverage har ju varit en liten sån serie för mig tidigare, men den har tappat lite grann, tycker jag.
Men The Newsroom då?
The Newsroom, absolut. Den
börjar väl idag, tror jag.
Mm. Ja, är det inte lite senare? Eller är det idag?
Nej, jag tror att det är nu i mitten på juni här. Men du är peppad, eller? Du är ju lite starkare Sorkin-fan än vad jag är.
Jag är Sorkin-fan, det kanske jag är. Alltså jag älskar ju Studio 60 on the Sunset Strip. Tyckte jag var skitbra.
Mm. Jag säger 25 juni börjar det.
Ja.
Idag är det någon sån här Making the Newsroom, någon sån förgrej.
Ja.
Ja. Studio 60, sa du?
Ja.
Du gillade även när Sting kom in och spelade luta.
Ja. Det var ju bizarrt på så många nivåer. Sorkin-fan, jag vet inte om jag vill tillskriva mig det epitetet. Det kanske jag ska. Det är nackdelen, så jag läste en intervju med honom där han extremt självupptaget, eller inte själv, var det självupptaget, det får andra döma. Vad han gör i intervjun är i alla fall att han sitter och pratar om sitt eget sätt att skriva dialog. Så här, att jag vill att det är så här, när jag har lyckats med en bra dialog, då är det som ett stycke musik. Alltså man kan sjunga dialogen och bla bla bla. Och pratade väldigt så här målande och utstuderat om sitt eget sätt att skriva dialog. Jag tyckte det lät lite jobbigt.
Vi har väl varit inne och petat en del i West Wing under Obitrictums gång. Men hur står du, ställer du inför Social Network och Moneyball?
Jo, men det var bra.
Jag tänker mig Sorkin i långfilmsformat.
Ja, absolut. Ja, men det var väl okej. Alltså, jag tyckte om båda, men jag tror, alltså, när man lär känna karaktärer under längre tid, alltså tv-seriegrejen, så får man en helt annan relation med dem på något vis. Och han, i och med att han skriver väldigt... Han ger dem ju så här små karaktärsdrag som är väl, alltså, som Toby Siegler i West Wing, som alltid behöver paj när han blir stressad. Han behöver gå ut och köpa en paj. Han äter nog alltid paj även när han inte är stressad också. Men det blir en så här skön liten grej att ha.
Men förlåt, jag är ju känd Sorkin-skeptiker. Men jag vet inte, är det ett skönt drag att ha? Det är ju inte direkt subtilt.
Alltså, nej, men... Ja, jag vet inte.
Att han vill ha paj, det... Jag gillar ju Sorkin betydligt mycket mer i långfilmsformatet.
Mm.
Det känns som att det blir så lagom portion då på något sätt. Det är liksom istället för det ett så medeltida gästabud av 5 säsonger West Wing, så får man liksom en lagom god, eller en lagom god förrätt liksom bara.
Mm.
Ja. Och även det jag kan uppskatta. Jag tyckte ju framförallt om Moneyball. Sen har jag även i sommar nu, vilket jag ser otroligt mycket fram emot, Breaking Bad.
Ja, oh, jag har ju aldrig följt den.
Ja, du har missat någonting, kan jag säga. Den är sista säsongen nu som går nu i sommar. Och det, ja, det ska bli intressant att se hur de tar den i mål.
Däremot så är det ju just nu, alltså Breaking Bad är verkligen någonting som jag borde se. Alltså jag vet det, jag borde ta tag i det på något.
Jag tror att när du börjar med den så kommer du sugas in ganska snabbt också.
Mm.
Mm. Så att det känns som det kanske är en bra serie att klippa nu i sommar för dig.
Mm. Andra serier som jag klipper just nu, det är ju att det är den här tiden på året, juni, när både Deadliest Catch och Ice Road Truckers går samtidigt. Och då är jag ju som ett barn på julafton. Och någonting jag tänkte på, så här, jag älskar båda de serierna, men alltid när jag tittar så får jag en liten fadd eftersmak, så här, för jag känner så här, shit, inget jobb man någonsin har haft har varit på riktigt. Man har suttit vid en dator och typ så här, gjort Excel-sheets. Nej, men man känner sig lite förljugen, för alltså när de står 50 timmar i sträck och fiskar i storm, liksom, i minus 20, så känns det jävligt for real. Och jag bara undrar så här nu, om man tar ett steg tillbaka och funderar lite, är det inte ett ganska orimligt så här, mansideal som de målar upp för oss?
Okej, du menar att... jo, men det kanske är. Men är det liksom ett regelrätt mansideal då? Är inte det här bara någon slags så här liksom... vad ska vi säga, förskönad bild av kroppsarbete som vi västerländska lite akademiskt lagda män har, eller?
Ja.
Jag tänker mig så här, vi har ju den här liksom klassiska, vad heter han? Han, den här snubben som beger sig ut i vildmarken. Alltså det finns ju det här draget hos män att man ska liksom ge sig ut i det vilda, för att där finns det någon slags närhet till naturen. Into the Wild.
Just det.
Han Chris McCandles, som liksom så här, ja, men bröt med sitt det här liksom civiliserade livet och skulle återgå till någon slags naturtillstånd. Det känns som att det är något slags lite så här eftersträvansvärt för liksom för oss västerländska män på något vis.
Jo, förvisso, men samtidigt är det också så här att Bering's Sea är liksom det ultimata testet. Om du
exakt, där hade du ordet testet. Mm. Det är det här man ska testa sina gränser.
Ja.
Precis. Jag har aldrig gillat det med att testa sina gränser.
Nej, alltså jag skulle ligga och gråta efter en kvart.
Det är liksom samma sak som de som vill klättra Mount Everest.
Ja,
på något sätt.
Jo, absolut. Det är inte så att jag känner mig nödgad att så här, testa. För jag vet att jag inte skulle fixa det. Men det är någonting i det som tilltalar mig extremt mycket.
Man får inte idolisera det, känner jag.
Fast det jag gillar är nog inte det här hårda, utan det jag gillar är så här... Deadliest Catch, så är det så här, året är 2012 och det är fortfarande burar av stål som de sänker ner på en havsbotten på vinst och förlust. Liksom. Det finns ingen app som visar var krabban finns.
Men du vet, du är medveten om att det är exakt den här känslan du har nu. Det är exakt den samma känslan som får typ Erik Hag att ta upp jakt. I så här, när han blir en bit över 30 så liksom så här känner han, nej fan, jag ska börja jaga liksom. Så tar man jaktlicensen och så lär man sig liksom hur man på bästa sätt styckar upp ett djur och så här. Och sen känner man liksom, så genomsyras man av den här känslan liksom att fan, alltså jag har ändå kvar en koppling till det som var en urtidsman. Även Henrik Schiffert höll ju på för några år sedan, massa vet jag, med att liksom bestiga fjäll och grejer. Mm. Det är lite samma sak liksom. Han är på fjällvandra väldigt så här, avancerat.
Man tröttnar på att typ skicka mail med bifogade dokument som man glömmer att bifoga. Alltså när det är ens arbetsdag.
Oj, glömde filen.
Men det händer för tionde gången. Då känner man att så här, jag måste lära mig stycka ett mindre djur.
Ja, jag tror det är också i Game of Thrones, den scenen med Lannister-patriarken. Jag tror det är därför, det är nog det närmaste jag kommer. Det sätter igång någonting i en som man när han sitter och orerar för sin son och samtidigt flår en fälldjort eller vad det är. Liksom. Mm. Samtidigt då, liksom, han kan liksom hålla utläggning om hur viktigt det är att vårda familjens namn, samtidigt som han låter liksom kniven sakta glida in där under djurhuden bara. Det finns något där, då känner man liksom att fan, det här har vi honom, urfadern liksom. Och det du då känner, det är liksom det väldigt det freudianska, du vill ju döda urfadern då genom att så här, när du lockas av Berings hav och fiskar med stålburar liksom. Då tänker du, fan, jag kan också vara en Lannister.
Det kanske är så enkelt det. Vem vill inte vara en Lannister? Ja.
Jo, sant.
Ja. Ja, men det är bra i alla fall. Jag gillar att de kör de två serierna så här separat eller parallellt. När vi har sommar här så är det liksom, ja, då tas man till den djupa Alaska-vintern. Mm. Så.
Men om vi håller oss kvar lite grann vid de svenska männen, eller hur man ska säga, fotbollslandslaget. Mm. Det var ju Rövgate nu i veckan.
Berätta vad som hände.
Jo, svenska fotbollslaget hade träning då inför media som publik. Och träningen avslutades med att ett antal spelare spelade den så kallade grisen. Vilket jag tror, som jag förstår det, innebär att man bollar en boll i luften mellan varandra. Och den som då orsakar att bollen nuddar marken, den får en bokstav. Till slut är någon grisen och den får då en bestraffning. Spelaren som fick en bestraffning den här gången, han fick då dra ner byxorna och ställa sig i målet. Och så skulle alla skjuta mot hans röv.
Mm.
Varpå då en journalist på Expressen gick ut och rasade och pratade om mobbing och massa sånt. Alltså det jag tycker är mest skrämmande med alltihop det är liksom den idoliserade bild som svenskar verkar ha av svenska fotbollslandslaget på något sätt. Alltså för mig har alltid så här fotbollskillar, det är väl snarare de som står för liksom så här lågvattenmärket i manlighet på något sätt. Eller?
Mm. Ja,
jag tror vi hade kommit dit på något vis.
Ja, precis. Alltså, det är ju definitivt i omklädningsrummen i som den värsta skiten finns. där tror jag inte att det råder några tvivel. Men det är väl snarare så här att man tänker att när det kommer upp på den här nivån och det är allas ögon riktas dit, så ska man inte vara ett sånt lära 10-åringar att det där är en bra grej.
Nej, men jag vet inte, jag tycker det är betydligt mer beklämmande att Zlatan har till exempel Gladiator som favoritfilm. Det lär ju 10-åringar betydligt mycket sämre saker än att han är förmögen att sparka en boll mot någon som har dragit ner byxorna.
Mm. Och missa. Alla missade ju, det var ju det som var... Ja.
Det blir inte mycket mobbing då.
Nej.
Det är ungefär som att ett gäng mobbar ska klå upp ett stackars offer och sen spöar offret alla.
Ja, det är sant.
Nej, men jag menar,
men det handlar inte om att så här, det värsta jag vet är när de frågar om musikartister så här, varför tänker du inte på att du ska vara en god förebild när de torskar för kola eller någonting. Det tycker jag är så här, det kan jag verkligen uppröra så jävla mycket om, för att de som ställer de frågorna, de tycker att Beatles Sgt. Pepper är det bästa albumet som har gjorts i hela världen, och det är ju en ren drog, en drug-fueled bonanza liksom.
Mm.
Så i det läget tycker jag möjligtvis att Disneyklubben och idolartister, att de måste vara så här präktiga för att föregå med några som goda förebilder.
Ja.
Men däremot, alltså, när man åker iväg, när man drar på sig landslagströjan någonstans, så tänker jag att man är liksom toppen av en pyramid där botten är tiotusentals ungdomsklubbar runt om i landet. Och det som händer där uppe, det sipprar ner.
Alltså... Fast vänta, jag tror definitivt att ett rockband har större inflytande på hur ungdomar beter sig än en fotbollsspelare, eller?
Jo, fast rockband har ju inflytandet på alltså att man börjar röka och andra bra grejer. Det självdestruktiva, som är bara härligt. Alltså om de börjar knarka på grund av att liksom Pete Doherty gör det, så är väl det bara bra. Men däremot har ju fotbollsmentaliteten och den här lag kompis, vad heter det, som de praktiserar på de här internatskolorna.
Kamratandan.
Kamratuppfostran.
Ja, alltså, exakt.
Och liksom grupptrycket och allt det. Där utövar det någon slags extern destruktivitet som där gruppen riktas mot en person. Och det är två olika saker, tycker jag.
Men för det jag kan tycka också är så här, alltså på något sätt, skärmen med fotbollsspelare bland allmänheten är ju på något sätt att de är, alltså de är liksom så här, de är enkla människor. Alltså de är som du och jag liksom. Kim Källström, det är kaviar på mackan och
Lundell i högtalarna.
Ja, men precis. Det och liksom favoriträtt taco. Alltså det är liksom så här, det är inga krusiduller. Men då, man måste ju på något sätt också inse att med inga krusiduller Sverige, så kommer ju massa förlegade sunkiga saker också.
Mm, definitivt.
Och är man inte tillräckligt reflekterande för att inse det, då måste man liksom, ja, det måste man göra innan man liksom börjar fördöma landslaget, så måste man reflektera över det också på något sätt.
Mm.
Att fredagsmys Sverige det står för de här sakerna på många sätt.
Och framförallt så är ju proffsfotbollen jävligt skev, eftersom det ofta är liksom väldigt tydligt i 17-18 års åldern vilka det är som kommer gå långt, och de liksom, man läser väl gymnasiet med ett halvt öga. Och sen lever man verkligen i en isolerad bubbla, precis som exempelvis politiker kanske. Man tar sportbilen från sin 15-rumsvilla till träningen. Tränar, skriver några autografer, sen tar man sportbilen hem. Och det blir liksom en...
Jo, men det är väldigt mycket på många sätt en sån här skol... det påminner om skolan väldigt mycket. Alltså just den så här... Ja, det är samling 10:30 imorgon, så tränar vi då, så käkar vi lunch och så har vi ett teoripass på eftermiddagen. Och så är det fritid sen, samkväm på kvällen eller någonting. Alltså det är väldigt mycket det är väldigt lite eget ansvar liksom, eller om man ska säga.
Och de får inte heller hela det här, alltså alla de lärdomar man kan dra av att genom att ha kontaktytor med andra människor som är utanför ens egna sfär någonstans.
Nej, väldigt, väldigt sant. Jag vet inte, Sverige spelar ju dagen mot England. Jag vet inte, EM är slut. Som de skrev i Expressen, eller?
Ja, alltså eftersom jag, som jag deklarerade förra gången, så är inte, liksom, bryr inte jag mig mer om det svenska landslaget än någonting annat. Så att jag, för mig är det inte det. Jag tycker att det är rock on.
Det är också, men lite för avrunda hela den här fotbollsgrejen. Fan, vi har pratat mycket fotboll.
Hur hamnade vi här?
Ja, jag vet inte fan. Men för att avrunda hela den här grejen, jag märkte också så här, en intressant skiftning som alltid infinner sig bland svenskar inför vårt fotbollslandslag. Och det är att så här, alltid innan ett mästerskap eller innan en sån här match, så är vi väldigt så här hoppfulla. Ja, det här är uppgiften, det här ska inte vara något problem. Vi har nog bra chanser att komma till semifinal och så vidare och så vidare. Och vi är väldigt bra liksom. Och så fort vi får stryk, vilket det händer ju titt som tätt liksom, då är vi helt plötsligt sämst i hela jävla turneringen. Alltså alla är så här bara, ja, Sverige, det är ett jävla Kalle Anka-lag liksom. Alltså alla vänder kappan direkt in i motvinden och bara så här liksom lägger sig ner på något
sätt.
Men
det är väl det, alltså det är det lite som är fotboll, och problemet är ju så här att de här färskingarna som kryper fram vartannat år när det är mästerskap och så här, heja Sverige, de fattar ju inte det, så de blir ju så himla besvikna. Man läste så här efter torsken mot Ukraina, så var det folk som twittrade saker som var så här, och vi som hade ställt till med grillkväll och tänkte festa och så fick vi det här liksom, vad var det? Och man bara, men herregud, liksom. Det är ingen jävla långfilm man slår på och vet att man får en och en halv timme James Cameron, liksom, utan, eller Michael Bay, utan det är liksom, ja, fotboll är bara en lång rad besvikelser.
Så du menar att du som är liksom mer så här luttrat Hammarby-fan som har åkt x antal bortamatcher i flera timmar och fått stryk i spörregn? Du kan det redan, eller?
Ja, man har inga förväntningar. Man måste ju vara inställd på att så här, oavsett resultat så får man göra det bästa situationen efteråt själv med pilsner och gott samkväm. Liksom. Man kan inte låta resultatet den dagen styra hur man mår. Sen att det liksom påverkar hela ens existens fram till nästa match, det är ju en annan femma. Men ja, nej, det finns mycket att lära hos de svenska fansen, känns det som.
Jo. Ja, vi skiter i det här med fotboll och tar en snabb tur förbi Prometheus istället.
Kan vi enas om att vi liksom typ aldrig mer pratar fotboll?
Ja, det ska komma en jävligt bra fotbollsfilm eller någonting i så fall, om det ska komma upp. Amerikansk fotboll däremot så kommer vi nog prata om.
Ja, för det är ju lite geekigt.
Ja, precis.
Det är indie.
Ja, jo, definitivt. Men Prometheus, vi ska inte prata så mycket om filmen här, men det är ju tydligt att de flesta reaktionerna, i alla fall de flesta negativa reaktionerna, har ju hakat upp sig på lite grann samma saker som vi har varit inne på.
72 kommentarer på vår Prometheus minisode för övrigt.
Precis.
Mycket bra synpunkter där.
Och väldigt mycket bra input också. Men den mesta kritiken har ju riktats mot manuset, kan man säga. Alltså mycket frågor som är olösta och så vidare. Och jag får lite sen vibbar om, är det vi ser nu, är det liksom uppgörelsen mot arvet från Lost?
Hur menar du då?
Jo, alltså att vi liksom, vi hade Lost och vi älskade Lost, Och sen, jag använder vi nu som någon slags beteckning för en större massa än bara dig och mig. Och vi älskade Lost, och sen var Lost slut, och då pratade vi om Lost jättelänge och väntade på ett nytt Lost. Men nu har istället motreaktionen där vi bara så här, hatar hela det upplägget på något sätt. Eller vi liksom, vi ser det som en svaghet istället på något vis.
Jag tror inte att det är upplösning av Lost som gjorde det, utan jag tror att det är de här 15-20 serierna som följde efteråt som sa att det här är det nya Lost. Uh-huh. Där vi liksom drillades in i den här flash forward grejen att sitta och bara så här, åh, vad är det som händer? Åh, det är mystisk skrift på en vägg, och åh, vi får inte reda på någonting, det här måste jag följa varje vecka. Och så bara, okej, vänta, det var substanslöst, insåg vi till slut. Jag tror att det var efter liksom Losts arv och påverkan på samtidskulturen snarare än Lost i sig faktiskt.
Men tror du att det är det vi håller på att göra upp med nu?
Mycket möjligt.
Men jag har tänkt på det också då. Jag skrev ju lite grann om det på min blogg, om att liksom om att det på många sätt är liksom någon slags evolution av watercooler berättandet på något vis. Alltså istället då för att man liksom diskuterar vad som hände, så ska man sitta och ha en teori om vad som händer liksom. Istället för att det som på 90-talet och i början av 00-talet var de här twistarna i slutet, eller twistarna i handlingen, så är det mer att vi inte får se twisten och istället ska spekulera om twisten på ett sätt. Men frågan är, vad kommer det efter? Är det återgång till ett linjärt, hederligt början, mitt, slut berättande? Eller vad...
Det är svårt att säga, alltså det känns som att det här är liksom en logisk följd i att man hela tiden kranar upp alla reglage. Alltså det ska vara större, bättre, svårare, knepigare. Alltså, det tyckte jag Inception hanterade så himla bra, med alla liksom brister den filmen hade, att liksom alla premisser var tvungna att förklaras i extremt mycket prat, dialog.
Mycket exposé.
Ja, verkligen. Men de gjorde det ändå. Alltså så här, den stackars Adriana fick ställa 1 miljard frågor, men fick ändå svar på dem. Och utifrån det så räckte det med att så här, det här är ett coolt koncept, vi hänger med på den här resan. Mm. Men i många andra fall så ser man ju att allt bara så här ska man ska höja insatserna hela tiden. Och frågan är om det går att ta ett steg tillbaka sen då till en så här, en vanlig film. Jag vet inte.
Men å andra sidan, vad är den andra vägen att vandra? Alltså man kan ju inte göra det ännu mer komplicerat.
Nej.
Då är man ju in i någon slags så här, helt och hållet abstrakt berättande på något sätt.
Nej, men jag tror att det de var ute efter här och i många andra fall, det är ju den här hårfina gränsen där så här, du berättar en historia som alla kan hänga med i, och när man går ut från bion så behöver man inte ha några frågor alls. Men om man vill och liksom är sugen på det, så går det att börja lyfta på stenar och liksom omtolka handlingen liksom. Det är väl den bästa vägen att gå, men det är väldigt svårt att hitta, alltså, det handlar inte bara om att skapa massa mysterier, det handlar också om andra saker.
Ja. Jag vet inte, det känns som så här, det kommer ju bli hela Prometheus-karusellen kommer bli en följetong nu i ett halvår, känns det som. Den har ju puttrat vidare lite grann, den virala marknadsföringen, även nu efter filmen, och det råder väl någorlunda konsensus om att den ska kommer leda fram till så här, Blu-ray/DVD-releasen av filmen liksom. Men det kan vara intressant att se vad det tar vägen.
Jag tänkte ta upp en grej till från kommentarsfältet. Jag avslutade ju förra veckan med att konstatera att det var fjärde avsnittet i rad som klockade in över en timme. Och där gav några reaktioner. Knastro skrev så här: det verkar på slutet som Billy skäms lite för att avsnittet är för långt. Det tycker jag inte han ska göra. Vi som lyssnar vill att avsnitten ska vara dubbelt så långa. Och två handslaget är inne på samma sak. Han skriver: ju längre avsnitt desto bättre i min bok. Och grejen är att kul liksom. Kul att få den sortens reaktioner. Men det är ju en klurig grej det här med längd, känner jag.
Jag tror den där kommentaren med att avsnittet kanske inte var så underhållande. Jag tror, det finns en korrelation där, tror jag.
Precis. Jag tror också det. För så här, många amerikanska podcaster jag lyssnar på, de är ju så här evighetslånga. känns det som.
Tancred, 3,5 timme eller
någonting. Ja. Min teori när det gäller det är ju att det är mycket längre pendlingsavstånd i USA. Att man sitter i en bil i 2,5 timme för att komma till jobbet.
Och för... man sitter även i en bil 2,5 timme för att åka och spela in podcasten. Så då passar man på att spela in en lång jävla podcast.
Precis. Men jag tänker så här, om jag tänker så här, konserter jag har sett så har de bästa varit kortare än 40 minuter. För att när man har gått därifrån så har man varit så här, fan, varför spelar man inte den här och inte den här och varför var det inte längre? Och
så där. Jag tror
på att kapa innan, alltså innan man känner att man är nöjd.
Ja, men samtidigt det du säger där är ju också att lite grann att de som har varit bäst är de som egentligen hade potential att kunna bli ännu bättre.
Mm, ja.
Så här, fan, varför slutar de så tidigt? Alltså det slutar med att man vill ha lite mer. Det måste ju betyda att det finns något slags så här perfekt gränsland där man spelar exakt rätt mängd på något vis. Så att du går varken därifrån och tänker att fan vad det blev långrandigt eller varför spelade de inte den?
Men jag tror så här, om man tänker man har samtidigt varit på spelningar som är så här en timme och en kvart och som har känts evighetslånga, så man kände ja. Så här, varför kapar de inte 6 låtar från den här? Då hade det varit asbra. Jag tror så här att runt 45 minuter timmen som vi brukar ligga på, så långt kan man göra och få det att hålla ihop hyfsat genom inte allt för mycket förberedelser. Men om man ska upp mot 1,30 typ, då måste man tänka till, då måste det vara genomarbetat, för annars så kommer det ganska fort kännas jävligt dassigt liksom.
Det är sant.
Så jag tror att försöka sikta där runt 50 minuter också är ett sätt att kanske dölja att man inte är att det inte finns världens körschema bakom det liksom.
Men det finns väl någon sån här oskriven regel att man helst inte ska spela över en timme om man inte har släppt 3 eller flera album.
Mm.
Det känns ändå rimligt på något vis.
Mm, absolut. Det tycker jag.
I och för sig var jag på Iron and Wine som hade släppt sitt fjärde album och han spelade i 1 timme och 20 minuter och det var fucking outhärdligt långt, kändes det som. Alltså det var jättefint i perioder, men sen ja, det blev för mycket.
Mm.
Så att, ja, det är svårt. Men jag vet inte, jag kan känna lite grann att det ändå funkar bra med vår längd. Ibland, vad ska jag säga, man känner ganska snabbt när de drar över typ 1,10 att de blir lite långrandiga, om det inte är liksom ett någon slags specialavsnitt där vi har lagt ner lite jobb.
Ja, precis, för då har man planerat och då får precis. Man då hålla ihop liksom. Jag menar, det är ingen tillfälligt att så här, This American Life på 1 timme alltid känns för kort, typ så här, att man bara, fan jag vill ha mer typ. Och det är för att någon har suttit och tänkt och lagt upp det snyggt liksom.
Å andra sidan, Radiolab, det känns perfekt i längd.
Ja, definitivt. Men det är också för att det är en jävligt det tar på kraften att lyssna på deras produktion. Alltså när det bara smäller och klipper och händer massa saker så här, så blir man trött på ett mycket snabbare sätt än när man sitter och lyssnar på någon som berättar, som i This American Life. Så jag tror det har med det att göra snarare.
Jo, men jag menar ändå att det gör Radiolab till en bättre podcast. Man kommer därifrån mätt och belåten.
Ja.
Och man hungrar inte efter mer som This American Life liksom.
Nej, okej. Okay.
För andra sidan, tänk så här, sista inflyktningen nu. Vad heter det? This American Life. Det blir jättejobbigt när man lyssnar på 2 på raken.
Det är sant, precis.
Då, du tappar ju fokus där under avsnitt 2 någon gång.
Ja, det gör man, definitivt.
Så att, ja, jo.
Så jag tror, vi har ju haft någon så här outtalad grej att vi siktar på 45 och så brukar vi dra över rätt mycket ändå. Vi brukar landa på 55 någonstans. Och jag tror att det är nog klokt.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Men vi tar istället nu några raska steg åt höger och riktar in oss på dagens huvudämne, nämligen nazisterna.
Herr Flick of the Gestapo! I have brought for you this bunch of wild flowers.
Och nej, vi tänkte inte gräva ner oss i högerextrema i någon slags Anders Breivik Anders Behring Breivik analys. Det känner vi att det bottnar vi inte riktigt i den här podcasten. Istället så blickar vi mot högerflanken och nazisterna i någon slags ur någon slags populärkultur, populärkulturell synvinkel, precis som vi brukar göra. Och det känns som att det finns en del att plocka av där.
Ja, Johanna Koljinen myntade begreppet underhållningsnazister.
Visst.
I en text om Iron Sky, filmen som nyligen kom. Och det är ett bra ord, för att det liksom är en sån, det låter som en oxymoron någonstans. Det finns en motsägelse i ordet.
Men ska vi använda Iron Sky som lite grann en språngbräda då kanske in i det här? Och jag skulle vilja damma av en gammal goding för att göra det. Mm. Nämligen B-filmstestet.
Ja, B-filmstestet på Iron Sky.
Precis. Jag fick, medan jag såg filmen, så kände jag att det här borgar för det nästan. Jag börjar då bara rakt ut här med fråga ett. Överstiger ambitionsnivån produktionsvärdet?
Nej, alltså jag tyckte det var ganska högt produktionsvärde på den.
Ja.
Eller?
Och sen är det också väldigt svårt på något sätt att definiera ambitionsnivån i den här filmen.
Så här i efterhand uppstår vissa problem, inser vi, med vårt B-filmstest.
Om vi
säger så här, om ambitionen är att crowdsourca en film och göra en film som handlar om nazister som flydde till månens baksida och har byggt en bas.
Ja, men då överstiger ambitionsnivån.
Då överstiger den.
Ja, definitivt. Är underhållningen större än kvaliteten på filmen?
Ja, det tycker jag.
Jo, men det skulle man också säga. Och är produktionsvärdet utstuderat lågt?
Nej.
Nej, det skulle jag inte heller säga. Det är väl snarare så att de inte har haft råd riktigt att göra det så snyggt som de kanske skulle ha velat på något sätt. Mm. Jag antar även att du blev glad redan i förtexterna när det stod Music by Laibach.
Ja, slovenska industrihjältarna.
Det känns lite symptomatiskt att de gör musiken till en sån här film, eller?
Definitivt. De har ju lekt väldigt mycket med extrema ideologier under sin karriär. Vilket har fått liksom svenska kvällstidningar att skriva att nazistbandets konsert i Sverige och så vidare.
Fast de är ju egentligen jätte vänster, eller hur?
Jag vet inte, jag tror de är apolitiska.
Okej. Okay. Det är världens mest politiska, apolitiska band. Liksom.
Ja, de har gjort skivor som Das Kapital, som är liksom väldigt mycket högläsning från Marx. Opus Dei, som hade, var folk, alltså det var fyra stycken yxor som låg utlagda som ett hakkors på själva CD-skivan. Vilket var ett konstverk, tror jag, av en judisk konstnär dessutom. Så att det, alla de här ryktena om att nu kommer nazibandet till Sverige, de var lite fastade. Sen har man gjort NATO, som handlar om
NATO.
Ja, precis. Ja. De har ju rört sig väldigt sömlöst mellan olika, de har ju även grundat en egen stat, NSK, där man kunde ansöka om pass och sånt.
Har inte du något sånt pass?
Jag har ett gäng frimärken.
Ah, okay.
NSK-frimärken.
Jag vet, det finns ju berättelser om folk som har tagit sig in i USA med det passet, så att det är lite intressant på något sätt. Jag hörde snarare även någon intervju med han, vad heter han, talesmannen för Laibach.
Ja, jag vet.
Han sa så här att han hade blivit tillfrågad inom tull när han använde det passet om, så här, om den här, finns den här staten och sånt. Den finns i sinnet, men inte på kartan.
Laibach, mycket bra.
Men även så här, de är ju syntare, eller?
Ja, precis. Syntindustri.
Synt och liksom industrigenre, det känns som att den är kanske den musikgenren som flörtar mest med någon slags nazi-estetik, eller? Mm,
definitivt.
Mm. Jag vet inte, ska vi försöka ringa in var den nazi-estetiken finns? Är det så här, stövlar?
Stövlar.
Stövlar och lack på något sätt, eller?
Alltså, om man säger så här, om vi ska titta på nazismen ur popkulturellt perspektiv, så är det ju någonstans så att om man tittar på den på mikronivå, så ser man liksom smutsen med psykfall som stormar möten och misshandlar oliktänkande och drivs liksom av hat. Och då om man ser det på den nivån, så tänker man på Jimmy Åkessons leende och så ryser man. Men om man zoomar ut så är liksom den större bilden jävligt läskig på ett sätt, eller den är tilltalande på ett läskigt sätt. Och på ett jävligt genomtänkt sätt också. Jag tror att det är därför som det funkar så himla bra popkulturellt. Jag menar de här uniformerna som du nämner med stövlar och alltså SS-svarta uniformer. Det var ju Hugo Boss som designade dem. Och det är liksom, de är ju sjukt snygga. Så enkelt är det ju. Och vad är det som kännetecknar en äkta nazist 80 år senare i popkulturen? Jo, de svarta SS-uniformerna. Det är när den personen kommer in i rummet som man bara så här, ah, här är nazisterna.
Mm, men definitivt.
Och det var ju liksom ett sätt för dem att bygga. Jag menar, de satsade ju oerhörda pengar på sin filmindustri. Och Albert Speer som byggde de här arenorna där Hitler höll tal och sånt. Så att jobba med en estetiskt tilltalande merch, det var ju en väldigt medveten del av deras plan på 30-talet liksom, att vinna över folket genom att vara snygga.
Bra viral marknadsföring helt enkelt.
Extremt bra viral marknadsföring. Och jag tror att det är därför också som man, alltså om man tänker på andra bovar ur historien, så är ju liksom, okej, nu är ju nazisterna bra jävla vidrigare än många andra också, men man ser ju liksom inte så här Mussolinis fascister, alltså det är ingen som ens försöker använda deras attribut för att måla upp, alltså etablera en ärkeskurk i en film på 2 sekunder liksom.
Nej. Men jag tror också att det finns en grej där, alltså i nazismen som historisk företeelse så finns en sån liksom så här, vad ska vi säga, en överenskommelse om det ondskefulla värdet som alla kan samlas kring på något sätt. Alltså, det är liksom väldigt så här lätt för alla att bara så här, se det som en ren symbol för ondska, som liksom inte behöver problematiseras för att den är ond, punkt. Och då funkar det väldigt bra som en symbol för det också.
Vilket också kan, alltså när Iron Sky kom så blev det ju lite av en debatt om hur man på något vis genom den sortens filmer trivialiserar historiens nazister. Och grejen är så att det sättet, oavsett om man gör det på det här sättet, en ganska så här lustig om det är en B-film då.
Gick ifrån B-filmstest lite snabbt. Jag skulle definitivt säga att det är en B-film. Den har liksom B-film written all over it på något sätt. För det finns ju där, även ifall produktionsvärdet inte är utstuderat lågt, så flörtar ni ju ändå med någon slags så här kitsch på något sätt.
Och jag menar, bara man drar in sen nazi UFOs i det, så är det klart att det får en ära av någonting.
Ja, eller bara liksom konceptet nazister på månen.
Ja.
Bara där finns det ju liksom en sån grej på något sätt.
Absolut. Och det farliga med att så här, oavsett om det är en sån lustig eller om det är ett riktigt drama liksom, så är det lite så här, det läskiga med att använda det som synonym till ondska, punkt. Det är ju det att det är ju snarare, om man tittar historiskt, så är ju den intressanta lektionen man kan dra den om masspsykosen som får vanliga liksom dudes från vischan att lägga ner sin högaffel, ta värvning och sen slakta folk liksom. Det var ju inte genom onda människor som var trupperna, fotfolket liksom. Sen kan vi
jag lydde bara order.
Ja, precis. Den har funkat i alla tider. Sen kan man ju ta den diskussionen om de höga hönsen liksom, vad de hur det stod till i deras hjärnor. Men jag tror också så här, det handlar inte bara om att visa en ondska, utan det handlar också om vilka som står i opposition till ondskan. Alltså, oavsett vem du slänger in i en film, så behöver du aldrig presentera den karaktären på något sätt annat än att så här, den här personen slåss mot nazister. Och då ärver den karaktären, ärver per automatik ett antal värden, som oftast är att det är den goda personen liksom.
Jo, men definitivt. Men sen en intressant sak som jag också har iakttagit är att om man kollar på rena populärkulturskildringar så finns det vad ska vi säga, vad ska vi kalla det? Det finns, när man använder sig av nazisternas estetik, så finns det en lätt så här feminin och kanske ännu mer fetischistisk touch över dem på något sätt. Och det tycker jag är ganska intressant, att på något sätt att de representerar något ondskefullt i det att de är liksom så här främmande sexuellt på något sätt, eller att de har ett feminint drag. Mm. Alltså det är väldigt så här bra pressväck, vattenkammat hår. Det är liksom så här väldigt väl rakade hakor liksom. Mm. Och liksom
albino ambitioner.
Ja, precis. Och väldigt så och det, alltså allt det hänger väl på något plan ihop med liksom hela den tanken om någon slags arisk ubermensch. Men samtidigt så finns det liksom, när man gör dem idag, alltså man glömmer ju på något sätt bort att även de som var fullblodiga nazister i SS, de såg ju liksom ut som vilka jävla europeer som helst. Mm. Liksom. De såg ju inte, de hade ju liksom inte välmarkerad haka och sånt. Och istället då, alltså jag tänker mig i, vad heter den här? Allo, allo.
Ja, här Otto Flick.
Ja, exakt.
Monokel, alltså han har ju och skinnrock liksom.
Precis, monokel och skinnrock. Och sen, man pratar på ett väldigt så här liksom lite snuskigt sätt. Ja, men det finns något snuskigt där. Mm. Håller du med om det?
Ja, verkligen. Och liksom fetischist draget i dem är ju ändå det har ju, alltså som de har framställts måste ju ändå någonstans ligga till grund också för, om man tänker 80-talets syntscen som du pratade om, BDSM-scenen, hela den grejen med koppel och höga stövlar liksom. Mm. Alltså, och ridpiskan, det finns ju nedärvt därifrån. Mm. På någon nivå.
Och det gör liksom på något sätt att de funkar ännu bättre i fiktion på något sätt. Mm. Alltså att de blir så jävla främmande på något vis. Det är inte så som hederliga amerikaner som har man och kvinna sex öga mot öga och föder 5 barn liksom.
Nej. Och sen en annan sak som jag har tänkt på är att så här, om man tittar på så här ärkefiender som Hollywood har haft, ofta så finns det någon sorts nyans i dem. Alltså om man tänker ryssen under kalla kriget, så var det ändå så här, det fanns någon slags intellektuellt djup i de här sovjetiska partiherrarna. Mm. Som att de satt i någon sibirisk vinternatt och filosoferade liksom. Tycker man även kan se det idag, nu när araben är huvudfienden.
Kanske mer idag än typ araben på 90-talet.
Definitivt, definitivt.
Araben på 90-talet var ju mycket mer skriker lite. Och
skjuter
liksom
en AK-47 i luften.
Ja, och har en pallesjal på sig. Ja. Liksom.
Men nu så är det så här, det görs ju ändå ganska ofta stora.
Med det sagt så, det är inte bra, ofta är det inte så jättenyanserade porträtt man gör av varken araben eller
definitivt så, inte, liksom. Men det finns en så här, jag tycker att så här, det finns en vilja att problematisera självmordsbombare idag, exempelvis.
Precis.
Liksom, varför
definitivt
drevs de till det här? Medan jag har liksom letat i min minnesbank men inte kunnat hitta någon, vad jag kommer ihåg, någon nazist som har framställt som god och klok liksom, som man så här sympatiserar med och tycker det här var en trevlig prick även fast han är nazist typ.
Nej, alltså, men den där man har velat nyansera lite grann, det är väl Hitler liksom. Alltså, jag tänker på så här, Der Untergang och sådana filmer, för att där handlar det ju nästan mer om att liksom förstå, vad ska vi säga, förstå den här bilden av ondska på något sätt. Men det finns ju inte en enda film där gemene SS-soldat, alltså de framställs ju alltid som svin. Mm. Råsvin som liksom våldtar och bränner folk och liksom sådana saker. Det är aldrig där att det finns något drag av att de egentligen är ganska oskyldiga liksom.
Men jag tycker en av arketypen kanske för just SS-folket, det är väl major von Hapen i Örnästet, som är liksom, genom filmen så är han konstant exakt där du inte vill att han ska vara. Han har jättestora öron och liksom sjukt misstänksam mot alla, samtidigt extremt charmig. Så att samtidigt som han liksom är
en hal jävel.
Ja, jättehal. Han flörtar ena sekunden och skär halsen av det nästa. Och det är ju verkligen en sån karaktär som de har fått spela.
Men jag skulle även säga att det rent så estetiskt finns två ganska tydliga, vad heter det, nazistarketyper. Vi har dels det som jag var inne på lite tidigare, den här det mejslade, välansade ansiktet och vattenkammat hår.
Mm.
Det är liksom, ja, men den liksom nidbilden av Übermensch på något sätt. Och, men sen har vi även den mer lite så här obehagliga, glasögonprydda, lite veka, eller halvt vetenskapliga nazisten. Mm. Alltså jag tänker så Indiana Jones.
Yes.
Där, yes, Mr. Jones. Alltså de här som är mer, vad ska vi säga?
Modellerade utifrån Josef Mengele typ.
Ja, men precis. Alltså de som ska föreställa någon slags arkitekter bakom ondskan på något vis. Och det, alltså båda två tjänar sitt syfte att använda på något sätt.
Mm. Och framförallt så finns det ju ett dukat bord om när man ska välja liksom, alltså när man ska välja plotline någonstans, för att de hade ju så himla mycket konstiga grejer för sig. Mm. Alltså så här, vad heter den, Odessa, alltså den gigantiska evakueringsplanen för gamla, alltså toppnazisterna till Sydamerika liksom. Du hade ju deras V2-raketer som var liksom så sjukt långt före sin samtid i teknik, som sen låg till grund för rymdprogrammet. Och mycket så här, det har ju snackats om just den här UFO-grejen, att de skulle ha fått tag på UFOs och liksom reverse-engineerat tekniken i dem, som givetvis är förmodligen saknar grund i verkligheten.
Men att du kände dig nödgad ändå att skjuta in ett förmodligen.
Ja, men man vill ju inte vara den som är den, eller hur? Man kan inte sitta här och skjuta ner massa saker som jag inte har något empiriskt för. Ja, men det finns så mycket. Alltså det finns så mycket att berätta om. Och framförallt om man tittar på Iron Sky nu, som är det aktuella exemplet. När de här zeppelinarna kommer med det här typsnittet som är så...
Du gillar det, zeppelinarna?
Ja, givetvis.
Uh-huh.
Och det här extremt klassiska typsnittet som, jag vet inte vad det är, alltså det påminner om typ någon sån här old English grej. Och när de kör sina de här motorcyklarna med sidovagn i de här klassiska stålhjälmarna och så. Alltså det finns så många så här bilder av nazismen som går att använda på väldigt effektiva sätt.
Jo, definitivt. Men och sen även där när vi är inne där, så har vi även nazisternas kopplingar till okkultism, som ju liksom har fött extremt många, många bra populärkulturella berättelser. Alltså hela Indiana Jones vilar ju på i alla fall Raiders of the Lost Ark. Det är ju hela den historien om att hitta The Ark of the Covenant liksom.
Mm.
Och det, så vitt jag minns i alla fall, så det höll ju Hitler på med på riktigt. Mm. Alltså att de finansierade expeditioner som undersökte möjligheten att hitta sådana saker. Och det, man kan väl säga så här, idag så är det ju, vad ska vi säga, 50% sanning, 50% myt vad Hitler, eller vad nassarna höll på med. Men det är väl lite grann som, alltså man får ju tänka att när de var en sån framgångsrik stor militärmakt, så infinner sig ju samma sak som det gjorde liksom för jänkarna på 60- och 70-talet, att man liksom såhär, man börjar undersöka, alltså man vill avancera krigsmakten på det sättet, att man liksom börjar undersöka alla möjliga former av saker. Alltså det finns ju den här boken The Man Who Stared at Goats, som även blev en film, med liksom jänkarnas olika, vad ska vi säga, experiment och tester och försök in i någon slags paranormal verklighet där med drömmar om krigare som kan döda folk genom att titta på dem och gå genom väggar och så vidare. Jag menar, det är ju inte långt ifrån samma sak som myten om nazisterna liksom.
Nej, absolut.
Även Hellboy är ju anammar ju den estetiken på ett ypperligt sätt. Det är ju nazisterna som lyckas öppna en portal in i helvetet, vilken Hellboy råkar rymma från och hamnar på jorden liksom.
Och då, när vi har konstaterat att nazismen är jävligt lyckad som popkulturell företeelse, då måste man ju, följdfrågan blir ju givetvis, hur påverkar vår inställning till den på film idag, det vill säga de är jättebra som fiender, det finns jättemycket bra att plocka, hur påverkar det alltså, gör vi någonting fel att vara på det, så att säga, att tycka det är en...
Alltså jag skulle säga att, alltså, de filmerna gör mer gott än vad filmerna som vill på något sätt berätta, alltså filmerna som kopplar det här greppet att berätta någon slags sanning, eller vad man ska säga. Alltså, en av de filmerna jag avskyr mest av alla är ju Schindler's List till exempel. Terry Gilliam sa en ganska bra grej om varför han avskydde Schindler's List. Och han pratade om att alltså, nazismen och framförallt förintelsen, det är liksom så här, kanske det värsta människan har gjort i hela sin historia. Alltså vi har liksom mördat varandra i stor omfattning förut, men alltså där rationaliserades det och liksom marginaliserades på en helt ny omfattning på något sätt. Och det Schindler's List då gör, det är att den berättar om det på ett sätt som vi ska må bra av. Alltså historien om Schindler är en historia om hopp och om någon som gör gott. Inbyggt då i en berättelse som inte handlar om det. Alltså en berättelse som egentligen bara handlar om ondska.
Mm.
Går vi ut ifrån och tänker att liksom så här, att så är, i där så är det en berättelse som en hjälte på något sätt liksom.
Mm.
Och han menar att det är liksom hemskt. Och jag kan hålla med om att på det sättet, eller jag håller väldigt mycket med om att det, på det sättet så blir de filmerna mer vanskliga på något sätt. Mm. Alltså för att de vill berätta, de har ett anspråk att berätta vad som hände på riktigt på något vis. Men gör i slutändan mer skada i och med att de förmedlar någon slags mer mytologiserad bild. Jag tänker Rädda Menige Ryan är ju ännu värre. Den är inte mycket, jättemycket nazister med den, men den ger ju en väldigt sjuk bild av liksom jänkarnas insats i andra världskriget liksom.
Mm.
Och det, sånt tror jag är betydligt mer vanskligt än om man har liksom en Inglourious Basterds film där ett gäng amerikanska judar dödar nazister och skjuter Hitler på slutet liksom. Mm. Spoiler alert.
Hans Landa, den långa introscenen i Inglourious Basterds, för fan vad jag mådde dåligt när jag såg den. Jag tyckte den var så oerhört vidrig. Så jävla vidrig, fast på ett väldigt, återigen, väldigt bra sätt. Alltså så här, ja, gud. Men det jag, alltså, det jag kommer att tänka på under Iron Sky, som var en film ändå som jag uppskattade, är så här, hur står den i ett motsatsförhållande till Auschwitz-överlevaren som åker runt i högstadieskolor och berättar för 14-åringar idag om vad som hände
liksom? Nej, jag skulle säga absolut inte. Alltså jag hade snarare en del problem med Iron Sky, för jag tyckte att det fanns, alltså det fanns ganska så här, vissa drag av rasism i den filmen som var ganska ofrivilliga på något sätt.
Mm.
Alltså den i sitt försök att liksom göra någon slags satir av vissa saker, så vad heter det, gjorde den snarare, alltså den förmedlar ju en bild av USA som är ganska alltså den, på många sätt så jämför den ju USA med nazister.
Ja, liksom. Ja visst, den är nästan likställer liksom. Ja.
Vilket ju kanske inte är så jävla snyggt.
Nej.
Och likadant så, alltså den här, vad heter det, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men den här astronauten som de byter hudfärg på. Alltså hans karaktär är ju inte skriven på ett särskilt politiskt korrekt vis, eller vad man ska säga. Alltså den är ju ganska så här, tyngd av afroamerikanska klischéer.
Mm. Jo, definitivt.
Och sånt hakade jag upp mig på lite grann. Men så att sånt tror jag är mer vanskligt med den här filmen än vad den gör med nästa generations bild av nazister på något sätt.
Mm.
Mm. Men jag vet inte, ser du att det finns ett problem med att trivialisera nazister?
Ja, alltså i den här texten där Johanna Koljonen utnämner dem till underhållningsnazister, så luftar hon sina tankar om så här, viljan att köpa ett tygmärke där det liksom står gegen Raumnazis liksom mot rymdnazisterna, att liksom att man tycker det är så här, åh, vilket klockrent märke, det vill jag ha på min jacka typ, och vad det säger. Nu är jag inne på mina egna tankar igen, jag citerar inte henne, utan att det tygmärket på jackan, det säger någonting. Men borde man egentligen inte liksom vara emot nazister? Alltså, bara glömma Iron Sky och liksom på något sätt, vad ska man säga, inte göra sig lustig över alltså, nazister som kör och kommer med flygande tefat från Dark Side of the Moon, utan kanske istället vara upprörd över nazister som misshandlar någon på Bålsta station liksom.
Jo, alltså det är väl klart, men jag tror man gör ett, det var en ganska bra scen i filmen på ett sätt. Alltså jag tror man gör, gör lite fel om man jämställer liksom Tredje rikets nazister med nazisterna idag på något sätt. Mm. Alltså det finns ju en scen där när de ska gå in på den här white supremacist-klubben, som om det skulle ligga en white supremacist-klubb på Manhattan, men när de ska gå in på den och det står de här liksom klassiska skinheads-snubbarna utanför. Alltså man ser ju då att de har ju helt andra prioriteringar. Alltså de är inte alls samma form av uppslukad av en masspsykos, utan det är ju människor som har en antingen hamnat snett eller liksom har en vriden bild av verkligheten på något sätt. Alltså det är klart att det fortfarande är ett problem med rasism och liksom såna tankegångar idag mer än på väldigt länge, men man kan säga så här, det är viktigare att liksom minnas förintelsen och den form och hur den möjliggjordes än liksom nazisten som symbol på något sätt.
Mm. Ja, men det ligger det nog någonting i faktiskt. Men en aspekt av det också är ju, som vi pratade förra veckan, det här om att om det verkligen är okej att liksom dra zombieparalleller till den här hemlösa mannen som fick sitt ansikte uppätet. Och då så fick vi en kommentar från Jordi som sa att han tycker att det är okej på grund av sättet som polisen hanterade det, det vill säga att de sköt ner en naken man med x antal skott liksom, trots att han var obeväpnad, precis som att zombiegrejen kickade in hos dem också så här. Och där kan man ju verkligen vända på det och säga så här, med tanke på hur mycket energi och kraft som nazisterna la ner på att framställa film exempelvis. Det finns en väldigt bra bok som heter Samhället som teater, skriven av Ingmar Karlsson tror jag.
Vad roligt är det om du sagt Ingmar, vad heter han nu? Bergman.
Ja, men Samhället som teater som liksom just pratar om hur extremt uttänkt allting var, när det var liksom partidagarna i Nürnberg där Williams Triumf spelades in av Leni Riefenstahl. Alltså hur det var snarare förberett som en filminspelning än ett partimöte liksom. Och om man kommer från det hållet, alltså att nazisterna, men man får inte glömma bort att så här, Sara Leander var ju en så här produkt av den nazistiska liksom, vi behöver stars som för det fanns ingen så här celebrity-kultur i Tyskland. Så därför så jobbade man högst medvetet med att så här, skapa stjärnor. Liksom. Mm. Om man tänker på det arvet så är det väl fullt naturligt att så här, ja, men det är klart att ni får vara huvudrollsinnehavare i B-filmer om UFO på månen. Liksom. Även idag. Alltså att man kan se det som att det är inte så att man har. Egentligen så var ju nazisterna popkulturella före popkulturen tog över nazisterna.
Ja, men precis. Och sen liksom att det är ju inte nazisterna och deras kläder och deras symboler som är farliga, utan det är ju liksom ideologin bakom. Och jag menar, ideologin bakom idag kommer ju inte från den har ju, vad ska vi säga, ömsat skinn. Precis som att skinnskallarna har ömsat skinn och liksom är sverigedemokrater idag, så har ju liksom sådana tankegångar också ömsat skinn. Liksom. Nu är det liksom islamisering och sånt man pratar om istället för att judar skulle vara liksom samhällets problem. Liksom. Det är väl snarare där man bör lysa lyktan, snarare än att det skulle vara problematiskt att titta på någon som har liksom nazistuniform på sig. Ja, och efter den lilla utflykten i det tredje riket så är det dags att runda av veckans podcast, och som vanligt med postscriptum. Jag tänkte vara lite exkluderande den här veckan och tipsa om en text som är ganska lång, men den är bara till för de som redan har sett Prometheus. Den heter Prometheus Unbound, What the Movie Was Actually About, och är en tolkning skrivet av LiveJournal-användaren Cavalorn. Han gör en väldigt intressant läsning av filmen och plockar upp en hel del intressant symbolik som man nog inte tänker på vid en första titt, men som nog är värd att gräva ner sig lite i efteråt. Så här.
Jag fortsätter på det exkluderande spåret, för jag ska tipsa om en kortfilm som bara glädjer den som kommer ihåg det gamla Leroy Jenkins.
Vem kommer inte ihåg Leroy Jenkins?
Ja, precis. Det kanske alla gör. Klassiskt World of Warcraft-meme som nu har blivit kortfilm i form av ett bankjobb som är otroligt spot on. Man använder sig av dialogen och så vidare från Leroy Jenkins-klippet för att berätta en klassisk heist.
Man förstår ju på något sätt vartåt det barkar redan när man vet vad det är baserat på.
Spoiler alert, ja. Ja. Vi är tillbaka nästa vecka. Sista Fandam-cirkeln,
Dragon Eyes.
Så hoppas jag att jag får revansch på spåret också.
Ja, jag har varit dålig de senaste 2 veckorna. Men jag lovar att vi nästa vecka ska få upplösningen i på spåret. Och kunna kora en vinnare då. Jag har ju en upp på dig, vad heter det, både i antal tävlingar och lite poäng, så att du har ju chansen nu att ta ledningen eller ta hem hela skiten.
Jag tror det står 16-10 till dig, va?
Ja, någonting sånt. Jättebra.